Det här är P1, Sveriges Radio.
DNs profilerade grävreporter sa upp sig. Nu berättar hon för medierna vad det egentligen berodde på.
De som har varit engagerade för att den här journalistiken ska göras har inte fått göra det eller blivit starkt motarbetade.
En ung entreprenör åker omkring i Sverige och startar upp AI-genererade lokaltidningssajter. Vart är han och AI-journalistiken på väg just nu?
We know that AI has very crucial flaws.
Och så del 4 av vår sommarserie om journalistiska metoder. Idag om den ädla konsten att fråga någon på stan.
Dagens fråga skulle vara, tittar du på porrfilm?
Du lyssnar på medierna. Jag heter Lasse Edfast. Hej och välkommen till medierna. Kriget mellan Israel och Hamas har pågått i snart 2 år och medierapporteringen här i Sverige har varit föremål för hård kritik från läsare, lyssnare och tittare. Men även på redaktioner verkar reportrar och chefer ibland vara oense om hur Gaza-rapporteringen ska göras. På Dagens Nyheter har det gått så långt att journalister lämnat sina tjänster. Mediernas reporter Wendela Antepol har under veckan pratat med flera reportrar som upplever sig bakbundna och ibland ifrågasatta när de ska rapportera om vad som händer i Gaza.
Anledningen till att jag slutar på DN, det är att det har varit svårt att göra journalistik om Gaza.
Lisa Röstlund lämnade sin tjänst som grävreporter på Dagens Nyheter i maj. Hon är ett av 2 tunga namn som slutat på tidningen inom loppet av några månader. Härom veckan meddelade klimatreporten Alexandra Urisman Otto att hon lämnar DN för Magda Gads nya tidningssatsning Gadd. Och i ett öppet uttalande på sociala medier riktade hon svidande kritik mot de etablerade mediernas bevakning av Gazakriget. Nu säger alltså även Lisa Röstlund att hon är kritisk till hur DN har skött rapporteringen om Gaza och att hon själv upplever att hon har mött internt motstånd i sitt journalistiska arbete.
Vi är flera personer som har försökt göra relevant journalistik ända sedan 7 oktober 2023 med granskningar och försöka ställa politiker till svars och sådär om den svenska hållningen. Men de som har varit engagerade för att den här journalistiken ska göras har inte fått göra det eller blivit starkt motarbetade.
Vi på medierna har varit i kontakt med journalister på några av Sveriges största redaktioner, inklusive flera medarbetare på DN, som vill vara anonyma men som både uttrycker kritik mot rapporteringen och som säger att de upplevt ett liknande motstånd som Lisa Röstlund när de velat göra fördjupande journalistik om kriget i Gaza. En medarbetare säger, det har alltid varit väldigt motigt. Det är en helt annan process att publicera de här texterna jämfört med andra texter.
Jag känner inte igen bilden av att det ska finnas ett motstånd mot att göra fördjupande journalistik om Gaza eller granskande journalistik om Gaza.
Anna Åberg är redaktionschef och ansvarig utgivare på Dagens Nyheter.
Vi har ofta diskussioner om vad vi gör och hur vi ska göra jobben och vad vi har med i den slutliga publiceringen. Och det är hälsosamt för en redaktion skulle jag säga att det är så att vi har den typen av diskussioner. Och när det är ämnen som är starkt polariserande eller känsliga så behöver vi också vara mer noggranna och gå igenom texterna mer noggrant. Det är en del av löftet som vi har mot läsarna och en helt naturlig del av arbetsprocessen skulle jag säga.
DN-journalisterna som vi har pratat med upplever att bevakningen av Gaza-kriget har prioriterats lägre än andra stora nyhetshändelser. Citat, i andra stora händelser så har det snabbt avsatts människor och nya resurser i ett särskilt nav, till exempel kring Ukraina-kriget eller pandemin. Här var det ingenting sånt. Det har varit en helt annan approach till detta, slutcitat. Men Anna Åberg håller inte med.
Jag känner inte igen det heller, som sagt. Vi har liksom daglig bevakning av Israels krig i Gaza. Och vi har många på världenredaktionen och många på inrikesredaktionen som kontinuerligt bevakar kriget i Gaza. Så att jag känner inte alls igen det.
Varför tror du att medarbetare känner så här?
Jag vet inte vilken medarbetare du har pratat med. Jag känner inte igen det. Så det är svårt att svara på. Man kan vara kritisk, men man måste vara konkret om jag ska kunna svara på det.
Ett konkret exempel som Lisa Röstlund ger handlar om en granskning som hon ville göra av den svenska försvarsmaktens miljardavtal med det israeliska försvarsmaterielföretaget Elbit Systems som slöts i slutet av oktober 2023. Hon säger att hon lyfte idén redan i december 2023, men att hon då inte fick något gehör.
Jag fick bara undvikande svar från cheferna.
Våren 2024 kom Elbit Systems åter på tal.
I april så var det flera hjälparbetare som dödades av drönare som troligen kom från Elbit. Och då hörde läsare av sig igen, varför skriver du inte det än att det finns ett stort miljardavtal med just det här bolaget?
Enligt Lisa tog hon då åter upp idén om granskningen, men fick höra att det inte var prioriterat.
När jag ifrågasatte varför vi inte skrev och varför vi inte gjorde det så fick jag som svar av en nyhetschef. Israel har enligt folkrätten rätt att försvara sig. Att stoppa en granskning på den nivån med det svaret. Jag har aldrig varit med om det tidigare.
Vad tänker du om det här som Lisa berättar då? Som att en nyhetschef har stoppat en granskning med argumentet Israel har rätt att försvara sig. Tillbaka till DNs redaktionschef och ansvariga utgivare Anna Åberg.
Jag känner inte alls igen det, så att jag kan inte kommentera det. Lisa har varit en uppskattad medarbetare som har valt att gå vidare. Och jag väljer att inte prata om vilka diskussioner som redaktörer eller vi har haft med henne. För det är en del av redaktionens interna arbete och något vi dagligen har med medarbetarna, men som vi inte pratar om externt.
Lisa Röstlund säger att hon påtalade detta för den lokala fackklubben och att hon då fick höra att det här var ett känt problem. Att fler hade lyft kritik mot DNs rapportering internt och kände sig frustrerade.
Det har förekommit att medarbetare här har vänt sig till oss.
Carl Kato är ordförande i fackklubben på DN.
Och uttryckt att de inte få gehör för idéer som de har eller för artiklar som de vill skriva och som har på olika sätt handlar om kriget i Gaza.
Carl Kato poängterar att det är viktigt att alla medarbetare känner att de kan lyfta vilka frågor som helst och göra vilka granskningar som helst, men säger att han bara känner till två fall där medarbetare vänt sig till facket på grund av att de varit missnöjda med Gaza-bevakningen.
Men däremot så kan jag som ordförande för fackklubben tycka att bara det att det finns medarbetare som upplever att det är på det här sättet är ett problem.
Lisa Röstlund säger att hon bestämde sig för att lämna DN våren 2024 när hon fick höra att hon var för engagerad för att göra granskningen om Elbit Systems.
Eftersom jag var så engagerad i att det skulle göras så är det bättre att någon annan gör det. För att det var aktivistiskt. Och jag menar, i vilket sammanhang är engagemang för att vi ska göra bättre journalistik inom ett visst område aktivism i journalistiken i andra områden? Jag har aldrig, det är ju tvärtom så att det brukar uppmuntras.
Lisa Röstlund säger att någon annan skrev om Elbit Systems, men att hon själv senare fick skriva vissa texter om Gaza. Hon upplevde det dock som att nyhetsledningen tyckte att hon egentligen inte borde och säger att det ledde till en känsla av ständig risk för självcensur. Vad tänker du om att Lisa har upplevt det så här?
Men igen, jag vill inte prata om enskilda medarbetare.
Anna Åberg kan inte uttala sig specifikt om Lisa Röstlunds fall, men säger att ett personligt intresse eller driv generellt inte är något hinder för att bevaka ett visst ämne. Det är däremot ett externt ställningstagande.
det är skillnad på att vara nyhetsjournalist och att vara opinionsbildare. Och är man väldigt engagerad i ett ämne och har kanske skrivit och delat saker som gör att tidningens oberoende kan ifrågasättas, då kan det vara så att man gör bedömningar att det inte är lämpligt att man bevakar just det ämnet.
Hon menar just att det inte handlar om ett externt engagemang i det här fallet, utan att hon var engagerad rent journalistiskt att den här granskningen skulle göras. Är inte det vanligtvis positivt som journalist att ha ett starkt driv i det man ska bevaka?
Absolut, och det är inte det liksom som jag pratar om. Att man, det är klart att vi ofta bevakar ämnen som vi är intresserade av eller har liksom specialkompetens om.
Har du någon tanke om varför den här situationen kan ha uppstått?
Nej, igen, jag har liksom för dålig insyn för att kunna värdera det. Det är jättetråkigt, tycker jag, att Lisa känner så.
Sammantaget så upplevde jag det som väldigt skevt och ett stort svek mot läsarna.
Reporter var Vendela Antepol. Martin Larsson vill inte kalla sig journalist, men driver lokaltidningar från Lund i söder till Kiruna i norr. Både hans sajter och AI-genererad journalistik i allmänhet har fått en del uppmärksamhet den senaste tiden. Så jag ringde upp Martin för att se vad framtiden skulle kunna ha att erbjuda sina mediekonsumenter.
Ja, det var Martin.
Hallå, hej.
Hör du mig bra nu?
Det är väl inte hela annat i bakgrunden, men det...
Jag var tvungen att ta och boka en liten sista sekunden. Det är så, får man väl säga. Så jag ska upp på flygplatsen. Ja. Nej, men jag ber om ursäkt att det var dåligt för tag. Jag har lämnat jobbtelefonen för det mesta.
Ja, Martin Larsson verkar vara en kille i farten. Första gången jag fick tag på honom var han i bilen på väg ner till Lund för att starta upp sajten Lund Nytt.
Så att Lund är ju en av de absolut senaste, kan man säga, då, som jag har gått live med.
Går det att säga ungefär vad det kostar att starta en lokaltidning driven av AI på det här sättet som ni gör?
Det är svårt att säga. Det finns nog ingen specifik summa, för att väldigt mycket handlar om arbetet runt omkring. Att när det sen väl är upp och snurrar så är kostnaden väldigt låg.
Mm. Det är ganska nytt fortfarande, men hur har det gått?
Nej, men det har gått över förväntan, måste man ändå säga. Jag har väl inga exakta siffror att lämna ut, men det är flertalet 100 månadsprenumeranter i alla fall.
Så vad får man då om man prenumererar? När jag och Martin hörs så toppas nyhetsflödet på Boden Nytt av en artikel om mulet men behagligt väder, med den för vädergenren ovanliga uppgiften om lufttryck och UV-index. Sen följer några notiser om sålda och köpta fastigheter och så en polisnyhet. Här finns också en kort artikel om ett beslut gällande sophämtning i Bodens kommun.
Det som vi tycker är väldigt intressant är framförallt de här mötesprotokollen då från kommunen. Att vi kan ta in då olika beslut som har tagits och på ett enkelt sätt presentera det för alla då invånare i till exempel Bodens kommun.
Är det svårt att göra lokaljournalistik, tycker du, nu när du har testat ett tag?
Egentligen inte.
Jag heter Leonard Valentin och är datajournalist på nyhetsbyrån Newsworthy. Och jag är också redaktör för Institutet för mediestudiers databas över lokaltidningar och lokalredaktioner i Sverige. Om tittar man på de här sajterna som de ser ut nu, så är de nog ett klassiskt exempel på det som i USA har kallats för pink slime. Alltså saker som ser ut som en traditionell lokaltidningssajt, men som själva gör väldigt lite journalistiskt fotarbete. Alltså det mest rewrites och direkta återpubliceringar av polisnotiser och liknande. Så om det här är embryot till en journalistisk produkt eller vart det kommer ta vägen, det kan inte jag säga.
Leonard Valentin är alltså själv datajournalist och jobbar dagligen med AI för en nyhetsbyrå som specialiserat sig på att automatisera delar av sin rapportering. Ingenting av det han ser på Boden Nytt är därför nytt för honom. Det som är nytt är snarare hur enkelt det är att göra en sån här sajt nu.
Det som har hänt på de senaste åren är ju förstås AI-revolutionen. Så det här är den lågt hängande frukten för den som vill automatisera ett nyhetsflöde.
Var befinner sig den här typen av AI-genererad journalistik just nu?
Det beror lite på vad man menar med AI-genererad journalistik. Jag jobbar själv på en lokal nyhetsbyrå som använder jättemycket automatisering för att kunna skala upp research, för att kunna göra artiklar och hitta vinklar för olika kommuner i landet, exempelvis. Så det är ju liksom ett sätt att använda automatisering med eller utan AI. Ett annat är ju för att producera text som man kanske gör här. Då kanske man inte tillför någon ny kunskap.
Finns det något exempel med riktigt bra AI-skrivna texter eller liknande?
Jag måste svara nej på den frågan. Vi väljer själva att inte använda språkmodeller för att producera text, för att det är superviktigt för oss att vi vet vad som kommer ut i andra ändan. Det jag sagt så är ju många av de här LLM:erna ganska bra på vissa uppgifter, som att sammanfatta text till exempel. Och det är det många svenska medier också använder det för.
Jag känner inte till dem riktigt. Kan du berätta lite om Boden Nytt?
När jag ringer upp Jenny Wik vid Göteborgs universitet har hon inte sett just exemplet med Boden Nytt.
Ja, just det. Jag är inne på det nu.
Okay.
Så allt det här är AI-genererat.
Hon forskar bland annat om hur redaktioner producerar journalistik.
Och de senaste åren så har jag fokuserat på också hur AI påverkar yrkesrollen, yrkespraktiken och hur redaktionerna lägger upp sitt arbete.
Ja, men först, vad tänker du nu när du har kollat in på den där?
Den här typen av journalistik, det är kanske den AI-genererade journalistik som har funnits längst. Fastighetsförsäljningar är jätteintressant för en lokal publik, men det kan vara svårt för en lokal tidning att hinna med och göra den typen av journalistik. Och det har ju varit väldigt populära användningsområden för AI. Så det har vi ju sett länge. Det här är ju att man tar det till en ny nivå, att skapa ett medie som enbart är baserat på den här typen av journalistik.
Det har nu gått 2,5 år sedan OpenAI la ut ChatGPT på internet, och AI gick från att vara science fiction till att skriva recept, arbetsansökningar och ja, journalistiska verk av varierande kvalitet. Sen dess har de här språkmodellerna blivit mycket bättre inom alla områden och löser nu matematiska problem som endast ett fåtal matematiker ens kan hitta på. Och får höga betyg där de sätts till att skriva samma tentor som mänskliga studenter på toppnivå ofta går bet på. Ändå kan ingen jag pratar med dra sig till minnes ett enda exempel på bra och kvalificerad AI-genererad journalistik.
Nej, jag har inte riktigt.
Så varför finns ingen AI-reporter som dyker ner i kommunala handlingar ingen mänsklig journalist brytt sig om på decennier, fiskar upp ett skop och gör... ja, vanlig bra journalistik.
Journalistiken handlar om så mycket mer än att göra de här praktiska uppgifterna och producera text. Alltså det där som verkligen väcker någon form av känsla igen.
Ja, det är väldigt sällan man får gåshud av något som ChatGPT genererar.
Ja, exakt. Jag tycker det man kan säga om den här typen av notiser är ju att så länge man har en rimlig kontroll över... så är det ju bra, så ser jag inga problem.
Men det finns de som ser många fler faror med AI-journalistik.
I'm Brian Merchant, a tech journalist.
Brian Merchant, tidigare teknikjournalist på Los Angeles Times och nu AI-granskande skribent och författare, pekar just på kontrollbristen som ytterligare en förklaring till varför AI-journalisterna hittills lyser med sin frånvaro.
We know that AI has very crucial flaws, and some of those biggest, most gaping flaws are its ability to produce reliable and accurate material. And that's the antithesis of what a journalist should be doing.
Vi har sett att AI är dålig på fakta, och det är motsatsen till vad en journalist ska vara, säger Brian Merchant, och tar ett färskt exempel från en av USA:s största sajter för politisk journalistik, Politico. Under presidentvalet lanserades en AI-skribent som genast skrev felaktigheter om presidentkandidaten Kamala Harris och använde uttryck som illegala immigranter, trots redaktionens riktlinjer att inte använda just den nedsättande termen.
The derogatory term.
Ett annat verktyg, en rapportbot,
this AI report builder,
skulle sammanfatta journalisternas artiklar men hade ständigt fel och fick det dessutom att framstå som att det var reporternas artiklar som det var fel på.
So it makes kind of everybody look bad.
I sin senaste bok, Blood in the Machine, skriver Brian Merchant om hur arbetarna i Storbritanniens textilfabriker motsatte sig automationen under industriella revolutionen. Inte för att de var emot ny teknik, utan för att de ansåg att maskinerna bara gynnade fabrikens ägare. Idag är situationen, enligt honom, liknande inom journalistiken, där mediechefer betalat dyrt för AI-verktyg och i vissa fall gett AI-företagen allt sitt material i utbyte mot pengar och tillgång till tjänster. Och nu vill de ha utdelning.
The Luddites were fighting against this essentially elite control over technology and the automation that was being used to impact their labor conditions. And I see quite a similar sort of fight and set of fights brewing today.
Martin Larsson, ansvarig utgivare för bland annat Boden Nytt, verkar ta kritiken med ro. Artiklarna kommer att bli bättre redan i höst, säger han, och sajterna han startar ersätter inga journalistjobb.
Det är svårt för en traditionell media idag att gå in och ha en lokaltidning med journalister i en kommun som kanske innehåller 10 000 invånare. Där ser vi att vi ska kunna lansera sådana här produkter som ändå ger dem en källa med sammanställd information vad som händer hyperlokalt för dem då. Nobody left almost to remind them that there once was a species
called a human being. Och så en rättelse. I förra veckans program sa vi att det var Jonas Gummesson som skickat ett sms till Peter Hultqvist i samband med reportaget han skrev om ministerns lägenhet. Men rätt är att det var en annan reporter på Svenska Dagbladet som skrev meddelandet. Vi sa också att Peter Hultqvist bojkottat alla intervjuer med Gummesson. Men rätt är att han gett ett ytterst fåtal intervjuer. Nu till vår serie om journalistiska metoder. Den här veckan om det kanske minst åtråvärda av våra många verktyg, enkäten. Inom kåren har den här metoden blivit en bespottad arbetsuppgift under all värdighet. Men hos publiken är den ett välkommet avbrott från ansvarsutkrävande politikerutfrågningar och tama sportintervjuer. Men det många inte vet är att enkäten har en mörk baksida som sällan hörs. Vår reporter Robin Jonsson gav sig ut på stan.
Drottninggatan i Stockholm. En varm julidag runt lunch. Det lyser i ögonen på de entusiastiska shopparna som far som skott mellan elektronikkedjor, lunchrestauranger och underklädesbutiker. Ett fullständigt smörgåsbord av tankar, känslor, drömmar och möjliga berättelser. Bara man vågar gå fram och fråga. Om du någonsin skulle vara med i en enkät, vad skulle du vilja prata om då?
Något riktigt ämne?
Ingenting. Jag är inte så insatt, jag bryr mig inte så mycket faktiskt.
Har du någonsin varit med i en enkät på stan?
Nej.
Inte ens nu?
Jo, nu då.
Det här formatet är säkert alla bekanta med. Enkäten. Men det många inte vet är att enkäten har en mörk baksida som sällan hörs. Hej, Robin Jonsson från Sveriges Radio. Får jag fråga dig några saker?
Nej, men tack, det är bra.
Här är någon som kommer gående. Robin Jonsson från Sveriges Radio. Får jag fråga dig något? Inte? Tjena, får jag ställa en snabb fråga för Sveriges Radio? Bara. Det går fort.
Nej, det är bra, tack.
Jag kan gå med dig.
Nej, det är bra, tack. I'm busy.
Inte? Får jag ställa en snabb fråga för Sveriges Radio bara? För även om resultatet kan vara givande så kräver det mycket. För varje person som stannar eller ens tittar på mig är det ungefär 15 personer som bara vinkar bort mig. Upptagna med sitt Bluetooth-headset eller sin nästa schemalagda aktivitet. Jag känner mig oönskad. Som att jag gör intrång. Men här finns också utrymme för självrannsakan. Det kan vara så att det är jag som behöver växa som journalist. Det bästa vore nog att prata med en tvättäkta enkätexpert.
Ursäkta om jag är lite sen.
Ja, det är ju bra. Hej.
Robin.
Hej, Robin. Niklas. Hej.
Allt bra?
Ja, allt bra. Ja. Ja.
Niklas Källner är Sveriges kanske mest kända enkätinsamlare. Det var länge sedan han var aktiv i genren. Då genom programmet Skavlan.
Do you enjoy kissing?
Yes.
How long do you used to kiss?
Oh, I could kiss for an hour.
An hour? Yeah. Have you ever had an affair?
Yes.
Yes?
What?
Not on you. First husband.
How would you describe your family?
Dead.
Jag hade sökt mig till Skavlan för jag ville jobba i Stockholm. Och då ingick det i det arbetet att man skulle göra enkäter. Och jag bara sa, enkäter? Ska jag göra enkäter? Då satte jag upp lite sådana olika regler för mig själv. Och en var ju det att jag ville liksom något sådär skapa ett möte med människorna som jag mötte. Att de inte bara blev en person som jag stannade och bara säg någonting snabbt och kul och sådär.
Varför tror du att så många journalister hatar att göra enkäter?
Ja, det så tror jag att många är lite förfinat. Men det där är ju ingenting. Man vill göra den uppstyrda intervjun eller liksom intervjua någon makthavare eller liksom någon kulturpersonlighet och sådär. Och det där är liksom något sådant där liksom något strössel som någon annan får sköta.
Under flera år genomförde Niklas Källner enkäter här. I parken precis nedanför Vällingby centrum. Så jag ger honom en bandspelare och skickar iväg honom för att göra en spontan enkät.
Men du, kan man stoppa ner den här i fickan?
Ja.
Går det eller?
Jag sätter mig på en bänk i skymundan och observerar nyfiket hur Niklas närmar sig en äldre dam i parken. 10 sekunder efter att han har tagit kontakt sitter de ner på en parkbänk uppslukade i samtal.
Om du skulle få bli stannad så här på stan nu då och svara på någon fråga, vad skulle det vara då? Vad skulle du önska att det var?
Det jag skulle önska att de ska tänka på pensionärer. Jag är pension.
Vad skulle du säga då?
Det skulle bli lite hjälp, mera pengar.
Varje efterföljande person som Niklas Källner stannar vill prata med honom. Platsen verkar viktig. Långt bort från Drottninggatans kannibalistiska shoppinghets. I Vällingby är det plötsligt en trivsam upplevelse att göra en enkät. Men så känns det som bekant inte alltid. I kontrast till min soliga upplevelse finns det även betydligt mörkare berättelser.
Jag heter Oisin Cantwell och är journalist på Aftonbladet, jobbar som kolumnist.
Det är en kylig marsdag i början av 90-talet och Oisin Cantwell jobbar som nattreporter på Aftonbladet i Malmö. Alldeles för sent märker redaktionen att tidningens dagliga enkät, Vi 5, inte är gjord. Så Oisin får vackert springa ner på stan mitt i natten för att hitta intervjupersoner.
Dagens fråga skulle vara, tittar du på porrfilm? Och alla som svarade skulle vara kvinnor. Därför att dagen efter var det internationella kvinnodagen och det hade precis kommit en undersökning som gjorde gällande att kvinnor mer och mer tittade på porrfilm. Så då stod vi alltså inför utsikten att runt midnatt ge oss ut på stan och börja antasta kvinnor och fråga om de i vilken utsträckning de tittade på porrfilm. Och då, det handlar ju liksom inte bara om att då botanisera i människors eventuella porrvanor, utan man ska också fråga dem vad de heter, hur gamla de är, vad de har för yrke, var de bor. Kort sagt, man ska ta reda på väldigt mycket om en människa och samtidigt ställa en fråga av ganska intim natur.
Reporter på stan var Robin Jonsson. Det var allt från oss på medierna för den här veckan. Ljudet skötte Johan Hörnqvist och jag som producerat programmet heter Lasse Edfast. Nästa vecka går vi på sommarledighet och sänder ut en repris, men sen är vi tillbaka veckan efter det. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
Jag ställer en kort fråga för Sveriges Radio bara. Hoppas du att sommaren blir bra?
Ja, det hoppas jag.
Tack så mycket.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.